There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men det är verkligen det, och också visa att det är enkelt, för att det, jag menar, det vet ni ju också, att man står i någonting och sen så flimrar kanske en bild på Instagram förbi, så kanske man tänker, men det där vill jag göra, och så kanske man börjar kolla ingredienslistan och bara, men de där hälften av sakerna känner jag inte till, eller jag vet inte hur jag får tag i dem, eller de känns dyra, och då är det inte tillgängligt.
Nej,
så att jag verkligen, jag vill verkligen bara göra enkel och god mat liksom, som är bra för att få, alltså, tröskeln att bli lite lägre. Sen kanske det leder till att någon blir extremt intresserad av att fermentera sina saker eller göra sin egen tempe. Men det är inte där jag är, liksom, utan jag vill bara få folk in på det här.
Sparmakarpodden, avsnitt nummer 26.
Yes, välkomna.
Det här är ju ett litet speciellt avsnitt, tycker vi. För att det är ett halvår som vi har kört
varje vecka. Varje måndag.
I 6 månader. Och det är vi grymt stolta över oss själva.
Är det en milstolpe?
Det är en milstolpe, absolut, det tycker jag. Och vi är ju extra taggade.
Alltså, jag är så pepp på den här grejen.
Ja, och vi tänker att det här måste vi ju fira på något sätt.
Halvår.
Ett halvår.
Ja.
Och det vill vi göra med en speciell gäst.
Hon står utanför dörren här.
Det gör hon. Och det är ju Hanna Olvenmark.
Ja, från Portionen under tian. Det är lite så här, det är lite starstruckt.
Ja, ja, vi pratade om det när vi var på väg till studion.
Ja.
Att är det lite starstruck? Känner du det?
Ja, men det är ju någonstans så en superinspiration till oss, till varför vi egentligen började med så här, hålla matbudgeten nere och typ kunna landa på de här under 3000 spänn i månaden med barn och allting. Liksom. Så det får man ju säga ändå.
Och jag tror att många som lyssnar också känner till.
Ja, herregud, det har man ju sett på våra lyssnarfrågor.
Ja. Och ja, verkligen. Ja,
nej, jag tänker att vi tar lyssnarfrågor på slutet om vi inte täcker någonting. Vi har ganska maffigt schema. Men vi lyfter några där, förhoppningsvis. Om inte Hanna snackar som fasen.
Ja.
Ja, men innan vi drar igång så måste vi bara... Vi har ju en sponsor till podden.
Det har vi.
Alvi. Vad gillar du med Alvi?
Jag gillar framförallt hur deras budget... som man lätt kan ta del av om man använder Alvi.
Ja, vi har äntligen lämnat Excel.
Ja, och det är så mycket tid vi har lagt ner på den här Excel-budgeten, och vi har finlirat
uträkningar
nu. Ja, men varje månad, och sen så kolumner. Dyker liksom Alvi upp och levererar detta.
Vad här, du får alltid
gratis. Åt oss.
Ja.
Jag önskar jag upptäckte Alvi mycket tidigare i mitt liv.
Ja, men vi kan ju nu koppla vår bank, alla våra kort som vi har. Och så kan vi få det allting sammanställt. Och så till och med de rekommenderar så här, gör så här så kan du spara så här mycket pengar.
Mm. Nej, men det är bara jättegrymt.
Ja, så gå in på alvi.se och spana in deras tjänst. Mm. För det är som sagt kostnadsfritt.
Men du, nu tycker jag inte vi drar ut på det, utan vi släpper in Hanna.
Hon står där och rycker i dörren. Ja, vi tar in henne. Välkommen till Sparmakarpodden, Hanna Olvenmark.
Tack så jättemycket! Jättekul att vara här.
Hur är läget?
Det är bra. Jag har ju också coolat ner mig själv lite nu. Jag var så varm när jag cyklade hit.
Du kom instormandes från regnet på cykeln.
Mm. Så att nu känns det bra. Lite kaffe och vatten. Och,
varm och svettig.
Ja. Men det kan vara en bra uppvärmning, tänker jag.
Ja, vi kör ju med våra gäster ett gäng frågor, heter det. Kan man säga att det är ett
men
segment.
Du kan få chansen att berätta lite valfritt. Nej, men det
får inte bli för långt bara.
Nej, eller? Ja, men jag kör en liten kort presentation då. Så jag heter Hanna Olvenmark, är 34 år och bor här i Göteborg med min sambo och min 1,5-åriga dotter. Och jag driver en hemsida, ett Instagramkonto och har skrivit några böcker med under temat liksom portionen under tian där jag tipsar om billig, klimatsmart och hälsosam mat. Så, och jag är dietist i botten, har också en master från Chalmers och tycker att det är superkul med vardagsmat. Mm. Jag är liksom ingen fine dining person, det kan jag ingenting om. Men vardagsmat är viktigt och bra och roligt tycker jag.
Grymt.
Wow, jäklar vilken bra presentation.
Ja, så här, nu är det vårat gäng frågor här, kommer ju, du täckte dem direkt där.
Jaha, precis. Drog allt.
Men jag tänker att vi kör dem ändå. Mm. Du sa några utav dem här, så får vi se egentligen om vi klipper bort några.
Ett gäng frågor. Fullständigt namn.
Hanna Olvenmark. Nej, Hanna Katarina Olvenmark.
Till och med det.
Hanna Katarina Olvenmark, okej. Okay. Är det något släkt?
Mamma heter Katarina.
Ja. Ålder?
33, jag säger alltid 34, men jag fyller 34 i år. Men jag är fortfarande 33.
Ja, ändå viktigt. Eller hålla fast liksom, så länge.
Född 87 då.
Ja, exakt.
Bra matematik, ja.
Vad jobbar du med?
Jag jobbar med portionen under tian och i det kan man väl säga att jag är matkreatör, jag är dietist, jag är influencer kan man nog också säga. Mm. Eftersom att jag ändå jobbar mycket med Instagram. Mm. Jag föreläser, jag är författare och ja, det är väl typ det.
Typ det. Har ingenting mer där att säga.
Inget mer. Poddar jag också.
Ja.
Det är med. Ja, det är en gedigen lista ändå.
Ja, men den kan vara flexibel. Det är fördelen med mitt jobb.
Mm. Men om du fick välja en sak som du bara säger, jag är det här.
Men jag skulle nog säga matkreatör då.
Ja, det jag gillar det. Matkreatör. Ja, du, tidigare erfarenheter.
Av livet.
Du får tolka den precis som du vill.
Men vilken jättesvår fråga.
Jag insåg det också.
Ja, men extremt stor.
Jag bara, men gud, vad...
Det är ett gäng frågor.
Ja, men tidigare erfarenheter som... Nu, det är lätt att liksom tänka jobb där. Mm. Men jag gör det. Jag har liksom, när jag var tonåring så var jag en sån här jultid... Nej, inte tonåring. Lite tidigare. Det var pinsamt att sälja jultidningen när man var tonåring. Lite tidigare sålde jag liksom jultidningen. Hoppade på det direkt. Och sen så, när jag var 14 så startade jag och en kompis ett brödföretag. Mm. Alltså, det var inte ett bolag. Men vi började baka bröd på morgonen och gå ut på lördagar och sälja det i grannområdet. Och det var väl så jag fick upp liksom intresset för entreprenörskap. Och sen har jag liksom alltid haft så här ett jobb. Alltså jobbat på typ så här Burger King, jag har jobbat på café, klädbutik, liksom, gillat att jobba. Och sen har jag jobbat som dietist i några år. Och sen läste jag då min master på Chalmers. Jag kände att dietist på sjukhus var inte min grej. Och sen jobbade jag hos min morfars företag som ett IT-bolag. Och,
vad gjorde du där?
Det kan man undra, för jag är så fruktansvärt oteknisk. Men han ville ha in mig där av någon anledning, kanske för att ge mig ett jobb efter Chalmers. Man kan säga att jag jobbade med sälj. Men jag insåg också ganska snabbt att det där var inte min grej alls. Min lillebror gick in som vd och så var väl lite tanken att vi kanske skulle ta sig an företaget ihop. Men jag sa bara, nej men det, jag kan inte det, jag måste sluta. Och då hade jag också startat upp portionen under tiden. Under tiden, och det var ett hobbyprojekt. Så då satsade jag helhjärtat på det.
Coolt, då har du ändå varit i IT-branschen ändå. Och testat på.
Ja, and I won't go back. Nej, men det är inte. Det är så här, jag ska jobba med händerna liksom. Så. Sen är ju IT en förutsättning idag, men det kan andra göra.
Men det känns ändå som att du satte det när du var 14 och det där brödföretaget. Du gick tillbaka efter att ha landat där. Liksom.
Ja, lite så. Det är ju med mat och så. Och det som var, ja, men det var faktiskt en jäkligt bra. Ronja då, hon är 1,5, min dotter. Den dagen hon kommer och säger jag vill göra det här, så ska jag bara köra liksom.
IT.
Ja, om hon vill det. Absolut. Ja, verkligen. Det är, utvecklingen är nog väldigt bra. Det känns som att många behöver hoppa på det. Men just det här att liksom våga testa saker. Jag tror att det är en... jag har inte så svårt för att våga testa saker.
Jag har pratat om det jättemycket med våran dotter.
Ja. Alltså, med henne redan.
Ja,
6 månader gammal.
Nej, men verkligen så. Nu är det häromdagen var det bara så här, hon ska få göra vad hon vill.
Ja, vi ska verkligen uppmuntra, som du säger, där, med att komma med en idé. Då är det så här, liksom. Kör! Ja,
exakt.
Mm. Det är liksom, det finns ingenting som kan stoppa dig, bara dig själv.
Ja, jo, men och det är så att det är så här, jag ser typ mer den grejen jag gjorde som 14 som en merit för saker, alltså om jag skulle liksom lyfta någonting, än att till exempel att jag jobbade på Burger King.
Mm.
Eller så här, för jag lärde mig väldigt mycket av just den, den lilla perioden.
Coolt.
Ja, shit, jag vill bara stanna här och prata om det. Men det är ju mitt i segmentet. Kör.
Du, vilket ämne var du bäst på i skolan?
Alltså jag var en typisk pluggis. Liksom.
Mm.
Men jag var nog... i början var jag bäst på matte. Sen när jag började natur så fick jag konkurrens av andra duktiga på matte. Då blev jag otroligt lack faktiskt. Jag tyckte det var jättejobbigt att gå från att vara så här bäst i klassen till att inte vara det längre.
Var du bästservicer också?
Nej, jag var ingen bästservicer. Men då, det här är ganska kul, för då på mattelektionen när jag insåg att jag hänger inte med i det här tempot som andra. Då satt jag mig längst bak i klassen och pratade relationer med killar. Mm. Så jag blev liksom sån typ en relationsterapeut på mattelektionerna. Men det, så att, men jag skulle nog säga att jag var bäst i klassen sen på franska och typ samhälle och historia och så.
Mm. Mm.
Men jag gillade
över till det språkliga.
Ja, men men jag gillade verkligen naturvetenskap på ett sätt, men jag tyckte att det var jobbigt när det blev svårt liksom.
Mm.
Så.
Att få konkurrens.
Ja, få konkurrens var tufft då.
Mm.
Ja,
jag kan tänka mig det. Mm. Alltså speciellt när man har varit bäst på någonting. Alltså att få, det vet man bland många idrottare som är bra i ung ålder till exempel.
Mm.
Och så kommer man upp och så får man helt plötsligt konkurrens, och då är det jättemånga som lägger ner eller...
Ja, men håller motivationen uppe blir det desto svårare nästan då.
Precis.
Mm.
Så kan det vara. Du, en tisdagkväll klockan 7, vad gör du helst?
Finns det en anledning till att det var tisdag?
Ja, men det vi tänker så här, måndag, det är en början
på
veckan.
Nej, men vi droppade bara tisdag.
Ja, men jag tror ändå så här, det var du som droppade den här frågan.
Mm.
Så det var så här, men tisdag känns, måndag hade varit tråkigt. Onsdag, lillördag, tisdag är mitt i. Och så torsdag är det typ helg.
Ja, men det är kul att ni valde tisdag, för att jag och min sambo har ett upplägg att vi ger varandra en kväll i veckan där vi så här får göra vad vi vill. Och nu har vi också stretchat att vi har fått en helg i månaden var.
Vadå, på tur man hand då? Eller?
Den andra tar Ronja.
Och
tisdagar är min kväll när jag gör vad jag vill.
Ah.
Så att det var därför
jag bara, men vi hade ju tagit reda på det här då. Vi pratade med din sambo.
Så han är här.
Ja, men så att tisdagar, ibland blir det faktiskt att jag lägger in kvällsföreläsningar då. Alltså jag får ju ibland jobba kväll. Så då tycker jag att det är ganska smidigt att lägga in det då. Men om jag inte har en föreläsning bokad, så försöker jag vara ute på något sätt. Antingen möta upp någon vän, gå och göra någon utemiddag, eller cykla iväg någonstans. För liksom grejen med den kvällen är ju inte att sitta hemma då i ett rum medan då Dick och Ronja är hemma, utan att försöka verkligen hålla mig hemifrån. Så att jag älskar ju tisdagar. Det är ju en av de bästa kvällarna i veckan.
Det kanske var en dum dag att välja då.
Jag tyckte det var bästa.
Det var en jättebra dag.
Jag köper det. Det blir jättebra.
Är du en sparare eller en slösare?
Jag brukar ju beskriva mig själv som en snåljåp. Men jag är, och det är jag på vissa plan. Men jag kan också verkligen vara en slösa. Liksom. Alltså det är också nog därför jag har på ett sätt startat portionen under 10 för att faktiskt bli bättre på det själv. När jag var tonåring så hade jag, när jag började jobba, så hade jag otroligt svårt att hålla i pengar. Alltså det är som att pengar för mig har varit, de ska bort. Alltså jag har liksom nästan fått en ångest av att ha pengar, för att det finns möjligheter i pengar. Och vad gör man med det?
Mm.
Så att jag har jobbat väldigt mycket med mitt mindset faktiskt kring, kring pengar. Och nu skulle jag säga att jag har en otroligt bra relation till pengar. Mm. Jag kan spara, men jag kan också spendera när jag känner att det är värt. Men det landar väldigt mycket för mig att det ska vara värt när jag spenderar.
Mm. Ja, det kommer in på vår nästa fråga ju.
Ja, vi har ett segment sen om relation till pengar till och med.
Mm.
Men det kommer vi till sen. Mm. Men nästa fråga är ju vad du unnar dig.
Mm. Jag unnar mig, det är lite olika, men jag unnar mig till exempel häromdagen, för 2 veckor sedan så unnar mig en cykel. Det är inte så att jag unnar mig en cykel regelbundet, men jag kan verkligen så här, köpa dyra saker, bra saker, om jag vet att det finns liksom ett behov och så. Och jag har haft en längtan efter då att cykla mer. Sånt kan jag unna mig, men på liksom mer regelbunden basis så unnar jag mig sådant som att... klippa mig hos en frisör som inte är gratis. Jag kan unna mig att gå på massage, inte just nu under pandemin, men jag unnar mig att köpa saker till mitt intresse för friluftsliv om jag behöver någonting. Och sen det största unset liksom, rent monetärt, det har väl nog varit att vi köpte en stuga förra året. Och det var också ett väldigt stort sparmål för mig. Och det är ju det är väl det absolut bästa unnet någonsin.
Vad härligt. Var ligger den stugan, får man fråga det?
Den ligger i Dalsland.
Mm.
Och vi köpte den precis innan pandemin. Vi hade nog inte haft råd att köpa den nu.
Så det känns lite extra gött att ni har den nu.
Gud, ja.
Bra timing.
Ja, bara det liksom hela grejen. Jag vet ju människor som vill köpa stugor, hela processen med att det är så många som det blir budgivningar, man förlorar bara det där. Vi slapp det. Så att jag är superglad för den.
Grattis.
Tack. Kul.
Har ni lite sug att sälja nu bara för att de är stuckit lite?
Alltså, vi har ju spekulerat i vad det skulle vara värt. Och vi har nog gjort liksom en, om man skulle säga, en hacka. Men grejen är att vi vill ju ha en stuga. Så då hade vi behövt ett annat stuga. Så att det är så här, nej. Ja, den här...
Ofta den drömmen som ni har sparat till då, finns inte på kartan.
Nej, alltså jag skulle aldrig sälja det här om det inte fanns en otroligt bra anledning till det. Liksom.
Gud, vad härligt.
Mm.
Den här tycker jag är lite extra roligt att ställa, just för att det är Hanna är här. En maträtt att äta varje måltid under 1 års tid, vilken skulle det bli?
Alltså, okej, varje frukost, lunch, middag under 1 års tid.
Ja, precis.
Då hade jag valt någonting som inte är så himla liksom. Jag skulle välja någonting som är ganska intetsägande faktiskt. Mm. För att det är ofta sånt man inte tröttnar på. Jag hade valt pannkakor. För det är väldigt neutralt. Jag skulle inte tröttna på det.
Och du skulle kunna ändra toppingen liksom. Ja, men exakt. Så du kan ändå variera.
Bananpannkakor.
Eller det blir så här kreps. Kanske precis bananpannkakor. Eller lite grönkålskreps. Sen kanske man har lite... Man kan variera fyllningar och sånt.
Mm.
Och jag har ju jobbat med patienter som får liksom riktigt dålig aptit.
Mm.
Och då är ju oftast rådet att det är väldigt neutrala saker som inte man mår illa av och sånt där. Och pannkakor brukar vara en favvo. Så att jag skulle också kunna äta det om jag blev sjuk under en längre tid.
Ja, just det.
Du gillar ju det svaret.
Jag älskar pannkakor.
Det är smaskigt.
Det är gott.
Ditt mest användbara redskap?
Stormköket, tror jag. Och min mixer hemma. Det använder jag väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är 2 prylar som jag är mycket glad för.
Vi måste ha ett stormkök. Vi har pratat om det så länge.
Vi har pratat om det.
Varför har vi inte köpt ett stormkök? Kanske får vi gå ut i naturen lite mer.
Vi har ju vår picknickgrill. Men vi tycker varje gång när vi går ut med den så är den väldigt
den är opraktisk.
Den är okreddig.
Ja, den är rosa picknick. Liksom.
Ja. Jag tycker det låter kreddigt. Och mysigt ändå. Ja,
sjukt mysigt. Men det känns inte som att vi tar oss liksom, så långa sträckor då.
Nej.
Jaha, det är tungt. Eller?
Ja, men den är väldigt otymplig. Eller liksom knölig att bära. Den blir väldigt opraktisk. Liksom. Mm.
Men stormkök, det var alla typ årets julklapp.
Ja, men nu i december.
Ja, det var nu till och med. Ah, såklart, pandemi. Ja.
Pandemi.
Of course.
Du, vår sista fråga på ett gäng frågor.
Mm.
Favoritrecept från din blogg eller böcker?
Det varierar beroende på vad jag själv liksom lagar hemma.
Mm.
Just nu så skulle jag nog... Alltså grönkålspastan är liksom en stående favorit för mig. Liksom. Det är en pasta som jag har lagat i många år nu. Men jag tycker också otroligt mycket om ett par gulärtfalafel just nu.
Mm.
Mm.
Men det här svaret brukar alltid bli olika för mig. För att det, jag tycker jag kommer in i perioder man äter det ena och det andra. Och sen kan det vara så att jag kommer på något nytt recept som jag bara älskar. Och så.
Men har du ingen sån här all time high liksom?
Ja, men grönkålspastan är nog
okay, det.
Om det är den vi också exakt, har gjort det.
Exakt. Den var, jag vet att vi har tyckt någon sån fasta.
Vi har skrivit upp den på lista. Vi får kolla sen om det är
den. Ja. Den vet jag brukar gå hem liksom. Den är lättlagad och god och ja. Så jag får säga den.
Det är svamp med den.
Nej, det är en zucchini-pasta som har svamp i sig. Sen kan vi ha svamp i grönkålspastan, det är också gott. Men inte i liksom grundreceptet.
Nej. Ja, vi får kolla det sen.
Ja, det får vi göra. Bra, nej, men vi går vidare. Du, Hanna. Jag tänkte, vi måste ju snacka lite om portionen under tian. Och gräva lite djupare i det. Vi pratade ju lite innan här, men jag tänker att våra lyssnare också ska få höra. Inte bara vi. Men du, hur och varför tillkom liksom det här? Var det ett projekt från början? Eller varumärket portionen under tian?
Nej, alltså det tillkom så här att jag, när jag läste till dietist så var det två stycken som hade startat en hemsida som heter Matvett. Och de gick in i dietistklassen och frågade, är det någon som vill vara med och skapa material här? Mm. Och då var syftet med den hemsidan var på ett pedagogiskt men samtidigt vetenskapligt sätt ge kostråd liksom, eller förklara kostråd och olika liksom, rekommendationer och inspirera till hälsosam mat. Hälsosamma matvanor. Och då hoppade jag på den sidan, då skickade jag in liksom ett litet, vad ska man säga, vad heter det när man skickar in en ansökan typ. Då hade jag visat hur mycket omega 3 som är vårat i bilder, hur mycket på dagsbehov, hur man kan få i sig omega 3 på olika sätt. Och då fick jag hoppa på där, och vi var då några stycken som drev detta, och då började jag var väl, har liksom tidigt intresserat mig för vegetarisk mat. Jag är inte vegetarian själv och jag var inte det då heller. Men då började jag skriva under en kolumn jag kallade billig mat. Och där la jag upp recept liksom, som är billiga.
På Matvett.
Okay. Ja. Och det här fick ganska stor spridning, för jag var också, men jag har ganska lätt för att ta tag i saker. Jag var så här, men det här behöver studenttidningar läsa om. Jag kontaktade väldigt mycket tidningar liksom. Så det spred sig ganska mycket, den här liksom kolumnen om billig mat. Och jag räknade också ut portionspriset och sådär. Och sen när jag var färdig med mina studier fortsatte jag detta, och till slut så insåg jag kan inte jobba med Matvett längre liksom, det tar för mycket tid så. Och jag började på Chalmers, la ner alla de här tankarna på detta. Men det var ändå någonting i mig som var så här, jag tycker att det, alltså så fort det kommer upp ett projekt, vi pratar på Chalmers om något matprojekt och så vidare, så började jag inse att jag brinner ju för det här. Så ibland kan man ju få en sån insikt när man tar en paus från någonting.
Ja, visst.
För någonting man gör kan ju bara vara fel i den formen man gör det. Så. Och när jag hade gått ur Chalmers så ringde faktiskt TV4 Nyhetsmorgon och frågade om jag ville laga mat i TV. För de hade hittat en gammal artikel som jag var ju som sagt väldigt bra på att marknadsföra det här. Och den var, och då frågade de om jag ville komma och laga billig mat i TV. Men just då kunde inte jag, för att jag stod liksom i en, jag var nere i Frankrike och skulle springa ett lopp och var så här, jag blev skitnervös. Alltså de ringde. Det är ofta sånt man får kämpa för att få komma in.
Ja, men det är lite tråkigt att behöva säga nej till nyhetsmorgon.
Jag vet, men jag sa nej faktiskt. Men då stod jag, ni får ringa en annan gång typ. Och då stod jag med två vänner som bara, kunde du säga nej? Då säger jag. Och sen så,
nej, men jag ska springa i Frankrike.
Ja, men det var ett alternativ liksom. Ja.
Men ibland är det bra att bli pushad av andra också, att våga. Så då ringde jag faktiskt tillbaka någon vecka senare och så sa jag ja. Och då satte jag faktiskt upp portionen under tian, under den formen det är idag. Helt själv då, inte med liksom Matvett-gänget som jag hade ju lämnat. Och så kan man säga att det är. Så att jag vet inte om jag svarade på din fråga, men jag skulle inte säga att det började inte som ett projekt, utan det började verkligen som att så här, jag vill förmedla det här. För att det finns ju liksom en myt, eller en myt kanske är fel att säga, men en uppfattning om att all bra mat alltid måste vara dyr och att all billig mat alltid är dålig.
Ja. Men det tycker jag vi märker när vi gör liksom, berättar och pratar om våra matbudget och vad vi liksom, hur vi lägger upp det, att vi får ofta liksom frågor och nästan lite så här att så här, det är omöjligt.
Nej, men det är typ spydiga kommentarer.
Lite spydiga kommentarer och bara, äter ni pasta och pesto varje dag, eller ja, då kan ni ju omöjligt äta liksom hållbar mat och ekologiskt liksom. Vad köper ni egentligen för produkter? Mycket den. Och vi liksom rannsakar ju våra mat.
Vad gör vi egentligen?
Så, jag är beredd på att skriva under den, liksom, att de tankarna finns där ute.
Ja, och det finns så himla många anledningar till att jag tycker att det är viktigt att prata om det. Dels såklart ur klimataspekten att så här, ja, men, om vi äter mer av vissa saker så kommer vi få ett lägre klimatavtryck. Och det är ju då också, och det finns ju då billiga saker. Mm. Men samtidigt också så finns det ju i... det kan ju bli en otroligt privilegierad fråga med mat. Mm. Att bara de som har pengar ska kunna ha råd att äta bra mat. Och så behöver det inte vara. Utan det är också, men samtidigt är det jätteviktigt att föra fram kunskap och liksom visa på tillgängligheten. Mm. Och där finns det jättemycket utmaningar. Mm. Men jag har känt också att det här jobbet är viktigt. För att jag har inte sett att det har gjorts. Liksom. Mm. Många gånger när man går in på till exempel matmagasin eller även på Instagramkonton så kan man säga att det här är... inte så enkelt alltid och det är kanske dyra saker och jag bara känt att så här, nej, men den här rösten behöver nog höras liksom. Så det har varit en av liksom, stora anledningarna till att jag, och också fortfarande mitt varför jag gör detta. Ja. Även om uttrycksformerna kommer ju säkert att ändras under årens gång, för att man ska aldrig göra samma sak bara på ett sätt. Liksom.
Ja, för jag blir väldigt nyfiken. För det är ju så mycket driv i dig. Och liksom, intresset är ju enormt hos dig. Det hör man ju bara hur du pratar.
Mm.
Men det är liksom mycket, vad ska man säga, mycket det yttre. Liksom vad som, ja, men att det är lite snedvridet ute i samhället. Så. Är det det som liksom får dig driva att liksom ändå visa en annan sida av det?
Ja, men det är verkligen det. Och också visa att det är enkelt. Mm. För att det, jag menar, det vet ni ju också, att man står i någonting och sen så flimrar kanske en bild på Instagram förbi, så kanske man tänker, men det där vill jag göra. Och så kanske man börjar kolla ingredienslistan. Men de där hälften av sakerna känner jag inte till. Mm. Eller jag vet inte hur jag får tag i dem. Eller de känns dyra. Och då är det inte tillgängligt.
Nej,
så att jag verkligen... Jag vill verkligen bara göra enkel och god mat liksom, som är bra för att få alltså, tröskeln att bli lite lägre. Sen kanske det leder till att någon blir extremt intresserad av att fermentera sina saker eller göra sin egen tempe. Men det är inte där jag är, liksom, utan jag vill bara få folk in på det här.
Jag tänker att du verkligen har lyckats med det. Alltså, jag bara går till liksom, vad jag har för personer i min omgivning och hur... ja, men man hör liksom någon kollega som kommer med lunchlådan och det är liksom portionen under 10, inspiration där, kompis. Alltså det är verkligen, jag tycker att det,
men det var senast nu i helgen. Jag hade vänner ute på vårt ställe, sommarstället. Mm. Bara sa att du skulle komma och hon var så här, jag lagar mat efter hennes böcker och så. Det är ju ett stort erkännande liksom.
Ja, och det är jag ju så otroligt tacksam över. Liksom. Och där tror jag faktiskt att det är viktigt när man gör någonting att behålla någon typ av riktning. Mm. Alltså att man kör sin grej och inte ska göra allt. För det kan ju bli så att man vill inspirera på många plan. Nu har jag liksom stretchat ut till att ta in utelivet mycket mer. Alltså utomhuslivet, inte utepartylivet. Och det fick ta lite tid innan jag kunde göra det också. För att bara så här, nu har grunden satt sig. Ja. Nu kan jag kanske bygga på annat och visa mer av min palett. Men gör man det i början så tror jag att det är lätt väldigt spretigt. Så att jag har fått också, jag är en ganska spretig person, men här har jag verkligen varit så här, jag är ganska konsekvent i vad det är som jag vill förmedla. Och sen, jag menar, jag äter ju kött, men jag lägger inte ut köttrecept, för då blir det också spretigt. Sen tycker inte jag liksom att det är fel att äta kött emellanåt. Men det är inte den normen jag vill visa upp, för jag menar, det finns rätt mycket köttrecept på Instagram, så att det behöver liksom, jag ser inte att jag behöver liksom lägga upp mer köttrecept.
Men jag tänker så här, var det långsiktigt när du startade? Alltså, tänkte du så här, det här ska jag göra nu under den längre tid? Eller var det, nu ska jag testa det här. Liksom, det är ändå nyhetsmorgon nu. Mm. Jag ska liksom köra det och se om det flyger.
Nej, det var inte... alltså om jag tänker att jag ska göra en sak för framtiden så kan jag bli extremt opepp. Alltså så här, då blir det som att då kommer mina så tankar, men vad händer om det där? Det kommer gå fel. Alltså det blir för mycket så här. Så att jag måste ofta begränsa mig för, men bara så här, jag gillar detta nu. Och då kan jag köra på det. Det var som typ det här, nu tar jag en ganska konstig parallell, men typ jag och min nu blev jag väldigt personlig, men jag och min sambo går i parterapi. Och jag känner inte att jag älskar honom varje stund. Och då har vår parterapeut sagt så här, men man kan älska någon i en kvart och uttrycka det. Du måste inte veta att du älskar en person om 10 år. Och jag tycker att det är en väldigt alltså så här, jag tycker att det är en väldigt fin grundregel. Mm. Att man kan också bara tycka om någonting nu och så kör man på det. Och så kanske man kommer tycka om det om 10 år också. Mm. Men det behöver inte vara ett krav. Men däremot så kände jag, för att jag gjorde, när jag startade det så var det väldigt mycket då. När jag satte upp det på den formen som där idag. Och åkte till Nyhetsmorgon och fick otroligt bra reklam där. Mm. Alltså de sa under tian, hur många gånger som helst. Jag har aldrig varit med om att de har sagt det så mycket. Så det bara forsa in liksom följare och folk. Och så fick jag åka dit några fler gånger. Och då var jag igång. Men efter 1,5 år så kände jag så här, nu lägger jag så mycket tid på det här. Så att jag har mitt vanliga jobb, jag gör detta på all min fritid. Nu börjar det här kännas, det här känns inte som frihet längre. Och då sa jag så här, nu får jag testa att köra på detta. För under de här förutsättningarna kommer det inte växa. Liksom. Jag har den tiden jag har. Så då var det ändå viktigt att jag kunde se att ja, men jag kan få någon inkomst, jag kan leva på det. Men det har ändå varit väldigt organiskt, skulle jag ändå säga.
Faktiskt. Vilket år var detta?
Det här var, Nyhetsmorgon var 2015.
15.
Okay. Och jag startade mitt bolag 2017.
Ja, just det.
Då blev det liksom på riktigt mer för mig. Och sen nu ser jag ju liksom, men jag står fortfarande så här och bara, kommer jag göra detta nästa år? Jag vet inte.
Men blir det inte väldigt kravlöst om man kortar ner det och liksom som du säger så här, men jag tycker om det här just nu. Jag behöver inte tycka om det här om ett år.
Nej, exakt.
Och det finns ingenting som säger att jag måste tycka om det om ett år.
Nej.
Att det blir lättare att tycka om det. Och nej, att det
verkligen. Och det är och det som jag nog kan också tycka är svårt, för ibland kan jag känna så här att jag skulle vilja ta det till kanske en annan nivå. Nu är jag på en plats där jag känner att nu kommer formen behöva ändras lite. Jag är ingen förvaltare. Alltså så här, nu har jag hittat en modell, vi kör det här, du liksom läggs upp recept, vi gör samarbeten och sen, men då blir jag så här, ja, men om jag ska fortsätta här, då min kreativitet den bara smular bort lite. Jag behöver liksom nystarter. Och det tycker jag dock är viktigt, för att då behöver man också kanske tänka för en liten framtid. Men det är liksom inte så här, nu ska jag göra affärsplan för 5 år, 10 år och vad är stegen som man kanske gör när man startar en annan typ av bolag. Och det är viktigt för mig att få behålla den friheten.
Men du, vad hämtar du inspiration? Jag tänker till recept och maträtter. Vad hämtar du inspirationen till det?
Och det här är en fråga jag får väldigt, 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 väldigt ofta.
Förstår du?
Ja, och jag tror att det som jag säger nu kan nog faktiskt många ta till sig. Alltså jag får inspiration av att fylla på mitt konto med nytt. Alltså om jag lagar ny mat, jag har typ som en grundregel att laga ett nytt recept varje vecka från någon annan kokbok. Och när jag gör det, testar någonting nytt, då är det som att det bara börjar hända saker. Det bara drrrt, och så kan jag se massa liksom andra möjligheter. Som jag utgår från ett recept. Igår gjorde jag till exempel från en kokbok som heter Käka grönt, som Julia Tuvesson, hon heter Tuvessonskan på Instagram, har gjort. Jättegott liksom potatisrecept, typ som taco, fast man la tacokryddan och liksom så rent potatis in i ugnen och så massa tillbehör. Och då börjar jag säga så här, jag kan göra så här med potatis, jag kan göra det och det och det och det. Och då skapas det liksom recept. Så jag skulle ändå vilja säga att alltså, jag upplever bland annat människor väntar på att inspiration ska komma till dem. Och man vill säga, jag ska bli inspirerad. Så här. Men man måste faktiskt lite, tror jag, ta tag i den. Och liksom så här, börja utsätta sig för situationer där det börjar hända saker. Men sen kan man göra andra kreativt. Jag fick ett täljkit här av min kompis häromdagen och så satt jag och täljde i helgen. Och då var det som att min hjärna också bara, helt plötsligt kom det upp ett matrecept i huvudet när jag satt och täljde. Som att jag gjorde en annan uttrycksform och så bara dök upp något annat kreativt. Så att jag kan inte så mycket om vetenskapen kring det här, men vi har förstått då på min vän som jobbar med kreativitet, så har han sagt att det absolut bästa för att bli kreativ det är att prova någonting helt nytt.
Alltså jag kan relatera just nu med min surdeg.
Alltså, du är så inne i alltså din jag surdeg.
Jag är så förälst i min surdeg som jag lyckades liksom hålla vid liv här nu och starta från grunden. Och första gången jag lyckades liksom baka av och det blev ätbart. Alltså det har bara bubblat idéer om att jag ska hamburgbröd och det är pizzadegar och det är liksom och det hade det aldrig kommit upp om jag bara liksom fortsatte fundera på den här surdegen som jag ska göra.
Exakt.
Så jag håller helt med dig.
Sätta tänderna. Ja, precis. Aha,
och att inte våga, alltså att inte gå in i för mycket, att det måste bli perfekt. Och jag menar, jag satt och kollade på min täljkniv igår, för det var ju då så att jag bara sa, men gud, den är inte så jättesnygg liksom. Men det är min första kniv. Jag har aldrig täljt en kniv hela mitt liv liksom.
Ja, att du var stolt och nöjd över det liksom, att vara där.
Ja, och att också våga liksom, våga verkligen prova. För precis som du sa, du kan ju läsa hur många studier. Ibland tänker jag att vi tänker att vi måste så här, skaffa så mycket information som möjligt. Typ. Mm. Kanske köpa då 10 studiegsböcker, se på massa YouTube och tänka, det där ska jag göra någon gång. Mm. Men istället att bara säga, jag sätter bara igång.
Mm. Men jag håller ju på med musik, skriver musik och liksom spelar och sådär.
Mm.
Men jag vet att jag är lite tvärtom. Att där när jag tänkte såhär, ikväll då ska jag liksom hälla upp ett glas rött, ta fram gitarren, det är liksom ensam hemma, det är lite nedsläckt såhär. Mm. Så sätter man sig och så bara helt tomt i skallen.
Ja, men de gånger som du har skrivit en liksom, skrivit klart en låt och verkligen liksom gått hela vägen, det har ju börjat från att du har lagt, liksom, du har ju vaknat på natten och jag har vaknat till och så bara, du är borta och så hör jag liksom hur du står in i badrummet och spelar in typ såhär klockan 3 på natten, för du har drömt typ en liten melodi så du har sprungit iväg och bara spelat in den och jag bara, vad håller han på med? Och så har det blivit liksom...
Ja, men det är ofta när man ligger på kvällen och ska sova så bara går huvudet med såhär olika melodier och textrader och grejer och så. För mig är det verkligen så här, jag måste vänta på att det kommer till mig.
Men är det ändå inte så att du ändå har gått och tänkt lite på det här och ändå skapat lite fast du kanske inte aktivt har suttit vid gitarren? För jag tänker att man kan ju fortfarande vara i det även om man inte håller på med det hands on.
Ja, men precis.
Och då går du liksom då iväg och bara, nu har du stunden när du har på något sätt så här hamnat, och den stunden kommer säkert göra att du upplever vidare att det blir ändå så att, men och
det kanske är ditt täljande liksom.
Ja, alltså. Men jag kan också få det precis, alltså jag tror att jag tror, för det, man kan ju prata om det här på liksom olika sätt, men jag kan ändå verkligen hålla med i det, ibland så dyker det bara upp igen, men jag tror ändå att det ofta har föregått av att man faktiskt har ändå varit i det på något sätt. Jag kan få det när jag går i skogen till exempel, att, ja, men, att det bara dyker upp ett recept, men det är ju också, jag lagar ju mycket mat också. Så att det är ju så att jag ändå är i det hela tiden. Ja, men precis, det kanske inte kommer när jag står så här och tittar på ingredienserna alltid. Nej. Utan det bara händer något sen. Men att också då kanske, det är väldigt tror jag bra att då ta, ja, men, ja, våga liksom, eller gå ju upp och bara, men jag bara tar de här 5 minuterna och så kan man släppa det sen.
Ja, verkligen. Men coolt att det bara liksom kommer recept så där. Men har du telefonen då eller något block som du måste...
Men jag brukar ofta skriva telefonen eller på något block. Ja, precis.
Det måste gå åt skogen ibland. Att det, alltså att så här, det här var inte bra.
Ja, men jag gjorde ett recept förra veckan som var otroligt gott i huvudet. Det blev så dåligt. Jag skulle krossa potatis. Det är ju jättegott. Ja. Och så hade jag en örtolja jag hade gjort. Jag bara, det här kommer bli så gott. Mm. Och så tog jag ut det bara, det var så torrt och tråkigt. Men då var jag så här, okej. Nu är ett gyllene till för att utmana sig. Så då mixade jag liksom ned i ett bröd. Och det blev ett otroligt saftigt bröd istället. Mm. Så det kanske var poängen med det.
Coolt ändå att kunna liksom vända det till något helt annat. Och ändå fånga upp det till något annat bra.
Ja, och det är ju... Så att jag menar, man kan ju jobba med mat på så många olika sätt. Mm. Men självklart är det är ju verkligen många recept som inte blir bra.
Delar du med dig av dem också?
Nej.
Nej. De skrotar du.
Vi borde ha så här B-sidor. Liksom.
Ja, just det.
Mina misslyckanden. Och det tror jag folk kan behöva. Ibland har jag ju lagt upp typ så här att jag kan glömma av saker i ugnen, kommer ut igen något helt svart. Liksom. Att också visa att man är mänsklig i det.
Exakt,
men det är ingenting jag lägger upp på hemsidan.
Man lagar det här skitdåliga receptet. Nej. Det blev inte alls gott.
Fantastiskt.
Men sen kan det faktiskt vara ibland att jag märker att jag lägger upp ett recept och sen så är det andra som provar det och bara får inte till det. Och då kanske det är så här, det är kanske inte, det är en väldigt fin grej med att man, det finns möjlighet med direktkontakt med sina följare. För man märker ju om något funkar eller inte. Liksom.
Ja, verkligen. Men du, vad kommer, jag tänker på intresset för, jag tror inte vi har nämnt det, va? Mat, alltså just för matlagning. Du snackade om det när du var 14 och ni gjorde bröd.
Mm.
Men själva dietist matlagning, kommer det typ hemifrån eller liksom...
Ja, på ett sätt gör det väl det. Men jag hade, när jag växte upp så bodde jag liksom varannan vecka med mina föräldrar, med mamma och pappa.
Mm.
Och pappa har alltid haft liksom ett bra, sunt tänk kring mat. Liksom. Vi har ätit vanlig mat och han har alltid lagat själv. Det har varit mycket liksom grönt och ballväxter i maten, men inte så här, vi har inte varit vegetarianer på något sätt. Mm. Han har också varit väldigt liksom ekonomiskt medveten. Men jag har alltid tyckt det väldigt spännande att stå med pappa, för han kan verkligen få ihop det. Han är en sån som öppnar skafferiet och så blir det något. Mm. Och det har jag tyckt var väldigt kul att få följa honom i. Mm. Och sen, min mamma har å andra sidan varit väldigt stressad kring maten. Hon jobbade jättemycket förut och liksom var högt uppsatt chef och sådär. Och det, mm. maten fick inte så mycket tid. Och då blev det faktiskt mycket sämre matvanor. Men det som jag fick väldigt intresse för hälsa någonstans liksom i gymnasieåldern, och det liksom gjorde att jag började, eller jag sökte till dietist och började plugga det. Men jag är, alltså, vi alla behöver ju äta. Alltså matvanorna är ändå en så pass viktig faktor för liksom vad vi får för hälsa. Mm. Och vi alla behöver äta hyfsat bra mat. Och det är ganska svårt i det samhället vi lever i. För vi har en ganska stor tillgänglighet på ganska dålig mat. Så att jag tror att det är det som har liksom varit min drivkraft. Men jag är absolut inte en nördig person inom mat. Det är inte så att det är så att jag åker utomlands, ja, vilket jag typ inte gör i och för sig nu. Och jag flyger inte och så, men... Fast jag åker utomlands. Jag åker tåg. Ja, lång utläggning om det. Men det är inte så att jag bara, åh, jag ska komma till det här landet och bara äta mig. Alltså vissa är ju sådana. Liksom, tycker jag det är liksom livet att få gå på massa restauranger. Där är inte jag liksom. Mm. Utan bara, det är en del av upplevelsen, men det är inte det bästa. Ja, vad ska jag säga på det? Men intresset kommer väl liksom av en kombination då.
Mm. Det behöver inte finnas någonting. Liksom, så här. Nej, men det, alltså, det är något jag har hittat.
Ja, men det finns verkligen, det finns ett intresse, men den är liksom inte så att den, jag ser mig inte som en foodie eller liksom så.
Nej, just det. Mm.
Men och det kanske också är därför folk kan relatera till det jag gör. Alltså att man känner att det är enkelt och greppbart, för att jag inte är så avancerad eller egentligen duktig på matlagningstekniker eller så.
Nej, för det finns ju folk som är. Alltså jag tänker, det finns ju gott om folk som verkligen så här... Ja, men jag blir imponerad liksom, och liksom, ja, men alla varianter av hur du ska lyckas med den bästa pastan eller öppna en mussla eller...
Exakt, och jag fattar det. Jag har ju också hört någon kock typ uttrycka att bli provocerad av att det kan komma en person, typ jag, till Nyhetsmorgon och stå och laga en linsgryta. Liksom. För att det är ingen så här konstnärlig höjd i det. Men jag kan också känna att det där måste ju också få ta plats. Liksom. För annars så blir det ju så lätt att... Alltså det är olika saker. Man kan tycka att det är skitfascinerande med någon som trollar med maten. Mm. Och sen kan man tycka, men det där kan jag göra. Och också få en vettig måltid. Så det behöver inte vara det ena eller det andra. Mm. Vilket jag ibland kan tycka att det ibland liksom framstår lite, lite som att det måste vara.
Ja, men jag kan relatera direkt till musik. Typ. Folk som gör enkel musik och som blir det riktiga hits. Så bara, men det här var ju ingenting. Liksom. Nej, men gör det själv då.
Ja,
liksom.
Men exakt. Mm. Och så bara, om folk gillar det så är det ju någonting.
Exakt. Nej, det är,
så att det är och,
det är så märkligt.
Ja, och det, ja, det finns ju liksom, det finns ju åsikter om allt, men jag kan känna att så här, det kanske börjar med en linsgryta och sen blir man värsta kocken, eller så blir det man inte alls det liksom. Men förhoppningsvis har man i sig ganska vettig mat i alla fall.
Och du har ju varit inne på det, men just det här med att det finns en föreställning om att bra mat är både dyrt och jobbigt och så. Men hur gör du för att inte ska bli så?
Alltså om du menar vad jag väljer för matvaror och
så? Hur gör du liksom för att det ska bli liksom nyttig och bra mat och inte kosta särskilt mycket?
Ja, det här är ju då liksom hela essensen av produktionen.
Exakt, det är en fråga.
Ja, men det är en väldigt bra fråga. För det finns ju dels liksom, så jag utgår egentligen från ganska... ett par livsmedelsgrupper kan man säga. Och sen så kan man koppla på olika beteenden kopplade till maten. Så tar man livsmedelsgrupperna så är det så här, proteinkällan är nästan alltid någon typ av ballväxt och någon typ av spannmål. Spannmål är ju faktiskt också proteinrika. Typ så här, matvete, matkorn, vi har ju mjöl och vi har liksom matkorn, sa jag. Jag menar korngryn, matvete, havreris etc. Havre, ja, ni vet vad spannmål är. Och sen har vi ballväxterna, ärtor, bönor, linser. Det är liksom ofta liksom basen på något sätt. Och sen så kopplar jag på grönsaker i säsong eller rotfrukter eller frysta grönsaker, någon typ av smaksättning, kan vara lite nötter eller fröer, kan vara så här krossade tomater, kokosmjölk, någon typ av, jag använder växtbaserad grädde. Ja. Och det här låter ju inte så kul. Alltså här får man ju då använda olika sätt att tillaga, olika smaksättningar, men det är verkligen basen. Så det låter jag vara Det är ju då växtbaserat i grunden. Mm, mm. Ibland kan jag lägga på någon animalie som till exempel lite ost. Mm. Och sådär. Men det är inte basen. Så där gör man så får man ofta ner matkostnader mycket. Mm, mm. Men sen kan man ju då koppla på liksom också då andra beteenden som för livsmedel är en sak. Men det är då handlar ju om att planera maten. Mm. Inte slänga mat. Ta med matlåda. Inte köpa så mycket skräpmat. Godis, chips och sådär. Mm. Det äter jag också såklart. Men det är inte särskilt mycket faktiskt. Och jag är inte... Liksom, det är ingen fråga för mig. Utan jag äter om jag är sugen. Men det är inte så att jag köper sjukt mycket sånt. Det skulle jag säga. Liksom, det är nog väldigt mycket grunden. Mm. Gör man detta... så får man ganska låga matkostnader. Mm.
Mm. Men är det många liksom, ingredienser i dina rätter? Liksom? För ibland vet jag att när vi ska laga typ vardagsmat, då kan vi kolla så här, ja, men kolla upp några recept och så är det liksom så här långa recept. Mm. Och det blir direkt att man bara, nej, orkar inte. Då blir det
liksom
det här jobbiga.
Inte ens gå igenom ingredienslistan för
nej.
Att det är
och så bara, ja, ICA-recept, perfekt liksom. Mm. Så här. Mm. Fem ingredienser.
Ja, nej, men det blir. Nej, jag jobbar inte med så här jättemycket ingredienser. Utan så här, jag har liksom inte så att det måste vara mellan 5 eller 10, utan det beror lite på rätt och sådär. Men det är ändå inte så mycket.
Ja, för vi kör ju en del vegetariskt också. Vi försöker ju hälften i våran vardagsmat. Mm. Men jag tycker det är svårt att smaksätta.
Mm.
Alltså, det tror jag är min största. Liksom,
ja, men det förstår jag, för det är ju så att kött, om man ser liksom till kött, det har ju olika, dels är det oftast mer fett i, vilket är en smakbärare. Det är oftast liksom det man kallar umami, en grundsmak som går att få till exempel soja eller fond, buljong. Precis. Så man får jobba liksom med det. Man kan få, det går på andra sätt också, men det är oftast liksom inte bara att ösa på med sjukt mycket mer krydda. Mm. Typ så här, om du måste hitta någon typ av, vad ska man säga, balans och inte bara ta mer av någonting. För typ ska du göra en taco liksom, och du bara tar sjukt mycket spiskummin, vilken är grunden i tacokryddan, så kommer det inte bli godare för att du tar mer. Så du kanske behöver ha lite vitlök, kanske lite tomatpuré, lite paprikapulver och liksom, ja, hitta. Men där finns det ju då många som har tänkt på detta och skapar recept så att man kanske slipper det själv. Men det är ju, men samtidigt kan det också vara så att en ingång då till att få in mer av baljväxter, mer av grönt, kan det vara att låta köttet vara med lite, för att då känns det alltså enklare att få in det andra också. Så att jag vill verkligen, är man ny på det här, låt köttet vara med, men reducera till minst hälften. Och då kommer du göra vinster rent klimatmässigt, och du kommer också göra ekonomiska vinster. Och hälsomässigt är det verkligen bra att få in mer av de här baljväxterna och grova grönsakerna och de här grova spannmålen. Kan jag säga bara det här med planering, för det är ju någonting som jag ändå tror att många har lite svårt med, eller jag vet att många har svårt med det. Men det som man ser, alltså så här, varför det ändå är ett väldigt viktigt verktyg, det är för att det hjälper en själv att fatta ett bra beslut kring maten. Vi är väldigt känslostyrda kring det, och det är någonting vi ska fatta beslut kring flera gånger om dagen. Och har man gjort det beslutet lite på förhand, så är det större chans att man gör ett bättre matval. För om vi står i butiken och du är liksom trött och hungrig, du kommer troligen inte, du kommer gå på någonting som du har gjort innan.
Garanterat. Men hur långt innan tänker du planera då? Alltså,
ja, men det kan ju vara olika. Det kan ju vara att du planerar halvtimmen innan du åker till butiken, och du inte är trött och hungrig och står bland allt liksom, kanske folk och det är grejer, man bara är härifrån. Jag tycker ju att det är väldigt skönt att liksom ta en stund när jag sitter kanske vid köksbordet, jag kanske har tillgång till, jag ser vad jag redan har hemma så att jag inte köper dubbelt. Utgår då från det som behöver användas, framförallt färskvaror. Om jag har liksom trista grönsaker som behöver bli trista, utgår ju från dem. Och sen skriver liksom en inköpslista och tar med till butiken. Så den här inköpslistan är ju, många vet ju om det här, men det är ju då ett sätt att liksom, ja, men det blir som en guide i butiken. Och har du då skrivit upp belugalinser för att du har hittat ett recept och bara, men det där vill jag ju prova.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du kanske inte hittar belugalinserna i början, för du har aldrig gått förbi dem. Mm. Så det blir också så här många saker i butiken att kanske ta ställning till. Och då vet du det. Liksom. Man kan ju behöva fråga om råd. Mm. Nästa gång vet du vad de är. Mm. Men i början är ju allt lite liksom svårt. Mm. Och sen kan vi liksom göra det till en vana när vi har gjort det ett par gånger. Mm. Men det, alltså hela grejen med planering handlar verkligen om att göra det lättare för sig själv. Mm. Se till så att man har bra mat tillgänglig, så att du slipper ta de här besluten gång på gång på gång. Mm. När du är trött och hungrig och stressad.
Alltså skulle jag gå till matbutiken utan inköpslista? Jag vet inte om jag hade nog inte kommit ut med någonting.
Nej.
Tror jag.
Alltså, irat runt
det redskapet där inne i butiken, det måste jag ha.
Mm.
Ja, och det är ju så här, alltså jag, en del ska jag säga så här, men jag tycker det är så nice att gå i matbutiken och bli inspirerad. Mm. Och det, för mig är det där helt två olika rutter. Alltså, så här, ibland kan jag gå in typ så här, men här i Göteborg har vi ICA Fokus, det är en väldigt fin butik liksom. Ganska dyr också, men där kan jag bli inspirerad, men där går jag inte och veckohandlar och liksom ska komma på allt i huvudet, utan då är det en annan tur. Men att gå och komma på så här vardag klockan 17:30, det är så allt annat än inspiration för mig. Det är verkligen
efter jobbet liksom.
Efter jobbet,
och så bara, vad ska man laga idag?
Och så ska man hem och så vet jag att Ronja kommer vara lite gnällig, stå och få ihop det här. Det finns liksom noll fördelar med det, tycker jag.
Du har ju skrivit tre böcker.
Mm.
Den första 2018, Bra för dig, din plånbok och planeten.
Mm.
300 kronors veckorna 2019 heter den, va?
Ja, alla heter liksom portionen under tian, och sen är det liksom ett extra namn.
Mm. Precis, och sen äta ut 2021.
Ja.
Om den första där, hur kom det sig att du faktiskt valde att skriva en bok? Var det liksom något förlag som haffade dig, eller har du alltid något du har velat med det här sen tidigare?
Nej, men alltså jag har liksom sagt så här, jag är en dröm att skriva en bok. Jag tror många går runt och så och tänker så. Sen började jag faktiskt skriva en bok med en vän som vi la ner. Mm. För jag kände så här, det här var inte rätt. Liksom.
Var det typ det här då?
Nej, nej. Vi hade olika ingång. Och hon har skrivit sin egen bok, Jill Holmström, Matologi. Mm. Men jag var inte redo för att skriva en bok, och jag skulle inte göra det med någon annan, blev klart för mig. Men jag gick runt och liksom så här, tänkte att man ska kanske ge ut en bok, och då började jag kontakta förlag ganska tidigt och fick inte så mycket napp, och det var också ett förlag som sa att nej, men man vill inte lägga pengar på en bok om billig mat.
Lite skönt ändå att du har släppt tre nu då.
Ja, exakt, som har sålt kanon. Men ja. Böcker om billig mat har också liksom, de har varit ganska, jag ska inte säga tråkiga, men man kanske inte har lagt så mycket fokus på bildmaterialet och sådär. Ni kanske har sett så här, studentkokboken, så här, inga bilder. Finns en bok som heter Bra mat för fattig gourmet, som var en bibel hemma hos min pappa. Det är en skitbra bok faktiskt. Men den har heller liksom, den är tecknad. Men den vill jag verkligen rekommendera, den är kanon. Då la jag ner lite det här, jag väntade, och sen inom loppet av en månad hade jag fått tre förlag som hörde av sig till mig. Mm. Det var liksom som bara så här, helt oberoende av varandra.
Mm.
Och då liksom gick jag på förlagdejter och sen så fastnade jag då för Ordfront. Så då kan man ju säga att de fångade upp mig. Liksom. Mm. Men då hade jag också kommit längre, jag hade liksom fått lite mer, jag hade fått fler följare, jag hade liksom blivit mer etablerad inom det här.
Just det, det är ju 3 år efter Nyhetsmorgon då egentligen.
Ja, precis. Eller
lite som du börjar kanske.
Ja, men, exakt. Ja. För vi började faktiskt skriva boken nivå på våren 2018. Och sen kom den ju ut på hösten där då. Och anledningen då till att jag ville liksom sammanfatta vad det här, jag pratar ju ofta om så här stay cheap, att liksom vara snål med de resurser som vi har på ett liksom, men att det behöver inte betyda att man ger avkall på ett härligt liv liksom. Och med maten då som utgångspunkt, så där det är, man kan väl säga att det är en guide till det vi pratar om nu. Och då blev jag ihopsatt med ett sånt himla bra team med då mitt förlag i ryggen och vi ville liksom verkligen en snygg bok för att visa att billig mat är snygg, det är aptitretande, man ska bli peppad och öppna, bara gud vad gott det här här ser ut. För vi äter så himla mycket med ögonen och jag är ju, men där fick, kunde jag bara gå till mig själv. Hur väljer jag ett recept i en kokbok? Det är när det ser gott ut.
Ja, alltså, ja, verkligen.
Så att då gjorde vi den boken och den, alltså jag är så otroligt tacksam för den responsen den har fått. Jag kunde aldrig drömma om att den skulle... Den
har, de har översatts på något
den finns på norska, danska, finska, holländska eller nederländska, vad man nu säger. Den kommer på tyska, den kommer på portugisiska.
Hur har den sålts i typ Holland? Har det liksom...
Ja, men där har den gått ganska bra.
Fan, alltså, det där måste ju vara goals.
Ja, liksom bara... ja men det är roligt. Alltså, så här, det är bara språket engelska då som saknas. Det stora språket. Det har inte varit helt lätt. Jag är inte med i den processen att förhandla in det här. Men...
Nej, du sitter inte själv och översätter liksom.
Nej, jag gör inte det. Det är roligt. Alla böckerna har ju också fått helt olika titlar.
Ja.
Det är så här, också väldigt kul att nu kommer jag ju inte uttala det här, men jag menar i Holland så heter den vegetarisch voren pricky, typ så läser jag det. Det typ så här, vegetariskt för en liten slant.
Fick du godkänna det?
Nej, jag är inte med i det alls.
Nej, okay.
I Norge heter den stay cheap och sen så vegetarisk mat, typ bla 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 bla. I Danmark heter den klimamad, som klimat...
Smart, så man har plockat upp lite olika men, fokus.
Olika fokus, vilket är jättekul.
Ja, det är jätteroligt.
I Finland, Annos Eurolla, som är då under euron. Så det, ja, det är jättekul. Jag vet inte vad det blir på portugisiska och tyska, men så då gjorde jag den boken. Och sen så blev det ganska naturligt en uppföljare med 300 kronors veckorna där jag skriver om säsongsmat och gör liksom en vecka att följa en planering då. Vilket är också en väldigt stor grund på hemsidan. Man kan hitta planerade veckor. Och då är det en för varje månad. Och sen nu i våras, eller tidig vår här, kom Äta ute.
Men jag tänker 300 kronors veckan. Varför 300 kronor?
Ja, men om du köper enligt listan så går liksom ingredienserna för den veckan på runt 300 kronor. Så det är därför de kallar
sig. Alltså, jag blir så här, bara 3000 spänn i månaden. Vad sysslar vi med?
Fast det ligger ju jättelågt. 3000 kronor för en familj på två personer och ett barn är ju inte mycket.
Nej, men jag blir ju taggad på 300 spänn i veckan.
Ja, jag tror att det här, där handlar det faktiskt lite om att reducera köttet ännu mer.
Jag garanterar att det är 100 på också. Ännu mer. Och då försöker vi ändå 50-50.
Men jag måste, nu vill jag ställa en fråga till er. För, för mig är, när jag börjar med ofta, innan jag säger hur jag själv ser på det. Är det liksom ett mål för er att alltid få ner matkostnaden så lågt som möjligt? Eller har ni en gräns där ni känner väldigt nöjda och liksom känner att ni har frihet i det?
Nej, men vi känner väl att det, vi tar egentligen alla poster i våran vardag. Och liksom försöker sänka. Och vi har sett att matkostnaden gick ju ganska... bra redan från början. Så här, och shit, här kan vi göra jättemycket. Liksom. Och vi tycker det är roligt också att laga mat. Så då blir det ju, jag vet inte om det är att vi vill komma så lågt som möjligt, men vi vill kunna laga alltså, god mat till så billigt vi bara kan. Framförallt alltså vardagsmat.
Ja, men framförallt handlar det ju om att vi vill ha koll på matkostnaden så att den inte sticker ena månaden. Och sen, utan då var det så här, det blev ett riktmärke. Och att vi liksom få koll på hur vi handlar och att det liksom följde ganska naturligt liksom, sättet vi handlade på, hur vi la upp planeringen. Alltså, vi gick från att handla ganska många gånger i veckan till att liksom, nu månadshandla. Och att vi fick bättre och bättre kontroll på utgiften kring mat. Sen har vi tyckt att det har stannat där runt 3000. Det har varit mycket högre tidigare, men vi har nog stannat av där vid 3000.
Ja. Och nu till och med lite mer för att vi bor ute på ditt sommarställe. Och vi behöver veckohandla. Och det är en sån liten skitlika butik som är svindyr.
Jag har tappat helt kontrollen över vår matbudget. Helt klart. Alltså, det blir så dyrt varje gång.
Jag tror vi lägger kanske 4 nu kanske. Nu har vi inte kollat i...
Nej, vi har inte kollat.
Hur länge har vi bott där? 5 veckor?
Ja,
det blir månader. Ju någonting att kolla på.
Det blir det.
Jag vet inte om det var svar på din fråga.
Nej, men, alltså... man får göra precis som man vill. Men jag har nog inte inställning att det alltid ska bli så lågt som möjligt. För jag kan uppleva att en del liksom vill ju bara sänka och sänka och sänka. Och till slut kanske inte går så sänka så mycket mer om man kan förlora någon typ av... frihet i att det alltid ska bli så lågt. Men så att jag tycker bara det är intressant att höra hur folk gör.
Ja. Nej, men jag tror inte det är att vi vill sänka alltså, pengarna i sig, utan det är nog liksom kolla på vart vi, var vi kan sänka i så fall. Alltså vart är det vi faktiskt lägger pengarna på? Och det är också, det nu kött? Bara, ja, men hur kan vi sänka det på något sätt utan att och fortfarande ha bra kött? Liksom?
Ja, men precis. Och jag menar, att handla i veckan kanske inte ger så mycket större livskvalitet än att handla per månad. Nej, alltså att man också ser vad som faktiskt är en kostnad som bara egentligen är väldigt ovärd. Mm. Men eller så är det tvärtom, att just nu är förutsättningarna så att det är väldigt värt för oss att bara handla i veckan. Så att man mer också utgår från vad som är värdefullt och inte.
Exempelvis så väljer vi ju bort en del rätter, ganska många rätter, som vardagsmat. För det är så här, det här är inte värt. Liksom. När man ska ta med den här matlådan till jobbet, så då är det så här, men det syftet med den maten är att främst bli mätt och att ändå ska smaka gott. Men sen till helgen så har vi ett annat tänk, liksom, vad vi väljer att laga. Och då får det kosta lite mer.
Verkligen. Men blir så verkligen så, som du sa, när man åker utomlands, då är det maten.
Liksom. Det är maten i fokus.
Och det är typ helgerna, då är det vad ska vi äta på fredag och lördag? Liksom.
Vi kan ju sitta en fredagkväll precis efter liksom, vi har käkat och bara sitta och liksom, har nästan bestämt vad vi ska ha nästa fredag, lördag liksom, för att vi fick inte plats med hela menyn den helgen.
Och det är där tänker jag också att man blir, alltså det här, det är också ett tänk på något sätt som jag skulle, alltså som jag kan inte säga att jag vill förmedla det, men det finns ändå inom portionen under tian att också, alltså uppskatta kontrasterna. För att jag tror faktiskt att man uppskattar dem mer. Till exempel tar vi säsongsmat. Jag älskar ju jordgubbar när den kommer, för att jag inte äter jordgubbar hela året. Eller så här, att få äta de första blåbären liksom, är ju så himla gott, för att jag köper inte färska blåbär i butik, utan då köper jag typ frysta, eller så köper jag inga blåbär alls. Nu plockar jag ju själv och så, men att det är kontrasterna som kan också göra uppskattningen. Och just det här med mat, alltså jag tycker ju inte att mat ska vara en fest varje dag. Nej. Alltså vi behöver inte äta lyxmat varje dag, för då blir vi mätta, och så måste man höja tröskeln och höja tröskeln, för att sen så fredagsmaten, men den var ingen speciell.
Vi är precis likadana där.
Och det, samtidigt så tycker jag att mat ska ju vara gott, alltså det är inte så att man ska, jag ska liksom inte äta pulver liksom, men just att faktiskt kunna göra både och, och känna njutning i båda. Det tror jag är viktigt.
Men exempelvis också så äter vi ju ganska mycket samma mat under veckodagarna. Alltså vi har lite som stående att vi lagar storkok, lite liksom storkok, kanske på två rätter, max tre, för att dels så vill vi inte lägga så himla mycket tid på matlagning mitt i veckan. Och så gör vi runt två rätter och så alternerar vi dem, liksom ena lunch, kvällen, liksom något annat.
Och sen kommer fredag.
Och sen kommer liksom tisdag, onsdag, så är det liksom lite det vi lever på där. Men det är också, det blir också en kontrast att sen till helgen så blir det jävligt gött.
Ja, vad fint att höra.
Något annat.
Ja, men det är samma med typ, jag tycker uteluncher. Då tänker jag inte din typ av ute. Men jag kan inte tänka mig att gå liksom och köpa en ut, alltså på stan, en lunch varje dag. Liksom restauranglunch, jag vet inte. För det första så tycker jag ofta att vi lagar själv bättre mat. Och godare mat än att käka liksom ute på en restaurang. Och det blir också så här, skulle vi göra det varje dag och sen gå ut och äta du och jag?
Det blir inte det speciellt.
Nej. Det blir mycket mer lyxigt när vi bara ska gå ut och käka. Liksom. Och då går vi på det här, käka riktigt bra mat. Ja. Liksom.
Och då, verkligen, och att det också är liksom, går man ut och tar en lunch någon gång, då kan ju det vara det lyxiga också. För att det inte är ens vardag. Så att det är...
Vi hade ju lunchdater en gång i månaden där vi möttes
när vi jobbade i stan.
När jag jobbade i stan så möttes vi upp.
Alltså det var guld, va?
Alltså det var det typ så här första måndagen i månaden. Då hade vi en date liksom. Där varannan gång fick vi liksom...
Så klädde upp oss lite och
kammarhåret.
Det var fint.
Det var super. Så fick man välja.
Upp och
bjöd vi varandra gång. Liksom.
Jag blev sugen på att anamma det själv. Tack för tipset. För som med småbarn kan det ibland vara svårt att få till dejter på kvällarna. Liksom.
Du kanske ska återuppta det nu när vi också har småbarn. Det här var ju typ lite när vi var fortfarande nyförälskade. Sen tappade vi det, men nu kanske vi ska återuppta det.
Precis. ibland så, det där är också en intressant sak. Nu ska vi kanske inte gå in i relationsgrejer då, men som att jag är framtida relationsterapeut, eller då,
ja, just det.
Jag var relationsterapeut på mattelektionerna. Nej, men då, det kan ju vara att man faktiskt gör saker när man är nyförälskade som man sen inte gör. Ja, typ de här små sakerna.
Ja.
Men de här 300 kronorsveckorna, de fanns i första boken också, eller?
Ja, men det fanns några där. Ja. En för varje årstid, och sen så gjorde jag ju då fler i, liksom, i den andra boken.
Andra boken, ja. Och det är samma förlag och, eller något speciellt kring den boken som liksom...
Ja, men den är väl en, liksom en, vad ska man säga, en väldigt enkel och ganska basic guide till att äta enligt säsong. Mm. Och liksom förklara det tänket lite. Och sen är det då recept som utgår från säsongerna.
Mm.
Så jag skulle säga att det är den. Den har mest recept i sig. Den har ju liksom över 70 recept. Så det är många som, den är ganska samma hela liksom då, förutom att det är olika recept.
Mm.
Medan den andra, första boken är ju mer guider på typ så här, minska matsvinn, inköpslista, ballväxter. Så att det skulle, och det är också den första boken som jag har fått överlägset bäst respons för, även om jag har fått jättefin från andra också. Men den första boken ser nog många lite som en, jag vill inte säga själv att jag har skrivit en matbibel, för det är ju lite liksom, jo, stora ord. Men många har faktiskt beskrivit det som att den är liksom en otroligt bra grundbok som många återkommer till. Och jag vet att den används på hemkunskap och sådär.
Oj,
också.
Wow!
Det är jättekul. Så det är liksom en bra grundbok att ha i köket, faktiskt. Och det är också den boken som jag... Äta ute är ju liksom den var den roligaste boken att göra på ett sätt, för det handlar om utomhusmatlagning som jag älskar. Men jag skulle ändå säga att ettan är min favorit. Liksom.
Ja.
Men du, jag tänker ju på den boken Äta ute. Är det en slump?
Alltså jag älskar att det heter Äta ute. Det med. Man tänker ju direkt liksom så här.
Tänker man på restaurang då?
Min spontana tanke var liksom så här, Avenyn.
Ja.
Någonstans. Ja. Men jag tycker att du har så jävla roligt att ha twistat den så. Jag tror alltså majoritet tänker på att käka ute. Alltså,
men inte om man känner till och följer liksom
nej,
Hanna.
Nej, och sen så på framsidan är det ju liksom en maträtt i en mossa.
Men jag blir ju...
Men var det inte tanken med det?
Jo, alltså tanken, först kallade vi den utematen. Men sen så bestämde vi sig, men det är ju, alltså, det är självklart en flört med att, att inte gå på restaurang.
Ja,
för
att
när man säger så här, ska vi gå ut och äta? Så tänker de flesta, ska vi gå ut på restaurang?
Exakt.
Men där har ju liksom, det har ju varit hela grunden att så här, men det betyder också att man kan faktiskt ta med sig maten ut och äta och få restaurangen var man vill. Och det här avsnittet, jag beskriver ju i min första bok om utemiddagen, så det finns ju med redan där, för att jag ville verkligen få med den att det är också en otroligt billig lyx som också jag tycker att det ger så mycket liksom härligt till livet att uppleva de här stunderna utomhus med sig själv eller med andra. Så vad var din fråga? Om det inte var medvetet, sa du?
Nej, jag tänkte bara, du sa det. Det är en flört med...
Ja, absolut.
Men är det en slump att du släpper den boken nu när det har varit ett år av corona?
Alltså, ja, det är en slump.
Det är en slump.
Ja. Så bra timing.
Den var, wow! Ja, men det här var tänken... Det var liksom, jag skrev den första boken och jag visste direkt när jag gjort den. Det kommer komma en äta-ute-bok. Men det ska komma en annan bok emellan.
Den har funnits med så länge.
I
då.
Mitt huvud, ja. Och sen så, om man är observant när man läser den, så står det inte ett ord om pandemin, covid eller corona.
Så att det kan vara trevligt att inte bli påmind om det.
Exakt. Så,
nej, det är inte
därför
liksom.
Vi är ute i naturen. Utan,
nej, men däremot är det ju fantastiskt liksom, att det är någonting som vi har haft möjlighet att göra nu. Och jag tror många har upplevt, liksom, fått ett nytt intresse i det. Men nej, det är inte en frukt av pandemin.
Vi måste köpa den här boken. Alltså just att vi pratar så ofta om att laga mer mat ute. Och vi vill vara mer ute.
Jag vet, det har ju blivit mycket korv och hamburgare för vår del. Ute, som så många andra.
Verkligen.
Men jag måste bara få berätta om då när jag och du och tillsammans med mina föräldrar och familj så skulle ut och min mor skulle liksom, där bara, nej, men nu skippar vi liksom korv och hamburgare. Jag har förberett en soppa. Och liksom så här, alltså hon pratade om den här soppan liksom veckor innan, att så här, men jag ska göra en soppa som vi tar med oss ut då.
Ja, verkligen.
Och
så mycket snack om den soppan.
Det var så mycket snack om den soppan.
Och ni har ätit den här soppan nu eller?
Ja, kommer men det
ja.
Vi kämpade liksom med, liksom, vi bunkrade upp då för att värma upp den här soppan ute i naturen och sådär. Det gick skitbra, tog jävligt lång tid.
Hade ni stormkök då eller?
Nej, det var liksom i en gryta. Och så i
vedkorg typ.
Som en eld under och
grytan uppe på.
I ett vattenbad.
Ja, precis, just det.
Och det tog ju lång tid, så, men det gör ju ingenting, tänkte vi så här. Men det slutade i alla fall med att så här, precis när den var klar så tippade liksom grytan med soppan i. Och då på tal om vad det var för vatten, det var ju liksom sjövatten vi hade tagit upp. Så hela den här soppan liksom.
Den ligger och badar i det här.
Sjövattnet. Oh, nej!
Och det bara strömmar i.
Oj!
Den besvikelsen.
Det var ändå din mamma som ryckte i den.
Och hon svär aldrig. Nej. Men i det här tillfället så svor hon rätt rejält.
Ja, det kan man ju förstå också. Man är hungrig också. Man har ingen backup riktigt.
Men vi käkar den ju.
Ja, vi käkar den.
Alltså, den smakar jättebra. Ja, den smakar jättebra.
Ja.
Verkligen. Nej, men det var våran äta ute.
Så går det när man ska liksom gå från korv och hamburgare och äta ute.
Det var ändå avancerat att bära med gryta och älgkorv och allting. Det går ju också bara hälla över i en termos.
Mm. Men, det skulle man kunna ha gjort. Vi tog lärdom.
Men å andra sidan fick ni ett minne som kanske ni kommer att komma ihåg för alltid.
Men jag tror det kan vara en bra idé att köpa Hannas bok Äta ute.
Ska vi tipsa din mamma om det?
Ja, vi tipsar mamma.
Kan ge den till henne kanske.
Vi kan ge den i födelsedag.
Det finns några goda sopprecept också. Så att,
Jag tänker att vi har ju snackat skitmycket i mat. Det ska vi göra mer. Vi ska prata lite matbudget också innan. Men lite relationen till pengar.
Mm.
För vi håller på med sparande och investeringar och liknande.
Mm.
Du var inne och touchade på det lite förut. Men pengar liksom för dig. Vad har det haft för betydelse? Jag tänker om vi ska vara lite personliga i uppväxt och liksom, om det har varit ett samtalsämne i ditt hem som har gjort att du liksom tagit med dig in i din matlagning och liksom sådär. Så vad pengar har haft för betydelse?
Alltså jag tror, om jag ser tillbaka, jag har tyckt att pengar har varit en ganska jobbig grej liksom. Alltså det är någonting som ändå är så otroligt centralt liksom i ens liv på något sätt. Eller det behöver det kanske inte vara för alla, men jag har ju vuxit upp med skilda föräldrar. Min mamma och pappa har ganska olika inställningar till pengar. Min pappa är verkligen liksom betydligt mer återhållsam. Mamma har varit mer frikostig. Och det har ju faktiskt, alltså jag har åkt på liksom mer resor och sånt med min mamma än vad jag gjort med min pappa. Och han har Andersen haft en stuga i Dalsland, och det kan man ju se att jag har lite annat nu. Men som jag sa innan, så tyckte jag det var liksom när jag började få egna pengar. Jag tyckte det var ganska svårt att hålla i det. För att det var som att så här, pengar betyder att man kan spendera dem. Så att det tog ganska lång tid innan jag lyckades spara pengar. Faktiskt. Och jag har alltid liksom tyckt att det är jobbigt att tänka på att, ja, men, alltså hur folk löste det med så här bostadsrätter och hur får man ihop det. Typ så här, folk som köper en bostadsrätt under studietiden liksom, fattar ju att många får hjälp av sina föräldrar. Men jag har liksom inte haft den hjälpen hemifrån, utan jag har varit ganska mycket så jag ska klara mig själv och tjäna mina egna pengar. Så att nu, jag har haft perioden när jag har haft så sjukt lite pengar. Och jag är på ett sätt väldigt glad för det. För att någonstans så ger det en ödmjukhet för pengar. Och att det är ganska lätt att hamna i situationer när man inte har mycket pengar. För jag kan ibland tycka att det finns en överlägsen attityd bland människor som har pengar. Och som tänker att bara så här, jag lyckas med det här själv och sånt där. Men många gånger så är det ju inte bara så svart eller vitt när det kommer till pengar. Men jag känner självklart också en extrem tacksamhet just nu för att jag inte har särskilt mycket problem med pengar. Jag lever absolut inte något överflöd, men jag behöver, jag oroar mig inte liksom. Och ja, relationen är väl helt enkelt så att den är inte fast på något sätt, min relation till pengar. Den kommer nog att ändras genom livets gång. Beroende på hur jag har det. Men jag är däremot så här, jag har väl några grundprinciper. Så här, ett, jag ska inte ta lån för saker som konsumtion. Det är verkligen jätteviktigt. Jag gjorde det en gång. Jag köpte en kamera på avbetalning och det var hemskt. Jag bara så här, varför har jag gjort det här? Så då lärde jag mig det. Sen så vill jag leva ganska snålt för att det är som en försäkring för mig. För jag vet att jag kan överleva på ganska lite. Och så vill jag ha en buffert som bara är min ifall att vi, i den relation jag lever nu, ifall vi skulle separera. Så de pengarna går liksom inte in typ i stugan eller nu ska vi köpa en bostadsrätt, mm. utan de ska vara, de behöver jag själv.
Mm. Det är fuck off kapitalet.
Ja, men det är lite så. För det gör att jag känner mig mer fri och liksom på ett sätt mer trygg i den situationen jag är i. Så att det
kan
är...
sova gott om natten liksom, och veta det bara liksom att det finns
och jag menar, det läser man ju ganska många undersökningar, framförallt kvinnor som inte kan lämna relationer för att de inte har råd. Och där är jag nog bara väldigt liksom, medveten om att det är nog ganska lätt att hamna där och jag vill inte göra det.
Precis. Jag tycker det är intressant just att du säger att dina föräldrar var olika där. Liksom. Var det någon, hade de någon liksom slags, försökte de påverka dig på något sätt? Alltså hur du skulle tänka, försökte de lära upp dig kring pengar på något sätt? Hade de liksom koll på så här gör man en liksom hushållsbudget?
Nej, eller? Alltså inte, det är inte vad jag minns. Sen kan jag ju säkert ha varit med om saker som jag inte minns. För ibland är det ju så att man har lyckats liksom så här glömma saker. Men jag kan inte minnas det faktiskt. Och jag kommer nog att... Jag vill få in... Jag kan tycka att det är svårt. På ena sidan vill man inte vara den som pratar om pengar hela tiden. För det kan ju låta liksom... pengar kan ju vara känsligt. Men samtidigt så är det ju så märkligt att vi inte pratar mer om pengar på ett sätt. Eftersom att det är en del... Eller som mat så är det någonting som alla har en relation till.
Exakt.
Och det är oftast skämmigt att prata om pengar när man inte har pengar.
Och
så det tänker jag väl så här, jag och min sambo pratar inte mycket om pengar. Men vi pratar en... Det är en viktig gemensam värdering. För börjar det skava där så kan du ta över så många andra bitar som blir så himla infekterad av det här himla liksom, vad har vi för relation till våra pengar?
Ja, för det vet jag till exempel när säger att man börjar dejta någon ny och liksom ska faktiskt kanske leva med den personen, då är ju pengar någonting som är otroligt, kommer vara viktigt i relationen. Och liksom att man behöver inte prata om, det är det vi pratar om mycket liksom, att man behöver inte prata om så här hur mycket pengar man har eller sådär, utan snarare om relationen och hur man förhåller sig till pengar liksom, och vad som är värt med pengar. Hur man liksom så här, vad är värt att konsumera, vad vill man lägga pengar på? Det vi var ju skittidiga med det. Liksom,
ja, och det var där vi också
fanns ett intresse, liksom.
Det fanns ju ett intresse som kanske inte bara var att så här, okay, men du, så här tänker du kring pengar och att det inte skulle krocka med varandra. För det får vi ju en del frågor om från våra följare när det faktiskt skaver där liksom den ena är en slösare och den andra liksom tänker mer långsiktigt kanske med sparande och att det är liksom, eller typ olika intressen, det ena har liksom ett väldigt dyrt fritidsintresse och liksom
och hur får man partnern mer intresserad, den, för jag vet inte hur många gånger vi får den frågan, hur får jag min partner mer intresserad av pengar liksom? Det är jättesvårt.
Det är svårt också att jag ska inte säga få någon intresserad, men ofta så upplever jag att det blir väl om man börjar prata om saker och om man är nyfiken för hur den andra resonerar och sånt där. Det värsta är ju när det blir så här, men du är ju sån här eller du, alltså det blir så här hårt liksom.
Anklagande.
Ja, exakt och jag förstår helt varför det kan bli så mycket bråk kring detta, men jag just nu lever jag faktiskt i den relationen jag lever i är väldigt sund kring pengar liksom. Och men det, jag har också fått lite så här, våra matbudget är betydligt högre nu än vad jag hade haft själv. Men där har jag också bara så här, men det är lite så här kill your darlings. Ja, den här diskussionen, den är inte värd för mig faktiskt. Han vill ha en lite mer frihet i saker och han äter några andra typ glutenfritt som inte jag äter. Och han får väl köpa sitt bröd. Jag kommer inte stå där och bara du får baka för det är billigare. Alltså så här, där är det liksom, jag har helt lagt ner det liksom, för det tar mycket mer energi och förstör mer än att det kanske vinner några hundra lappar liksom. För vi är i en situation där vi inte behöver tänka på det.
Men du, jag är nyfiken på, nu har ni köpt en stuga i Dalsland och du sa tidigare att när du var yngre så hade du liksom svårt liksom att tänka just det här, kanske lite mer men sparande, att få ihop det till att kunna köpa liksom något större som du har behov av. Så. Men vad har du gjort för att liksom ändå ta det till att kunna spara till en stuga till exempel? Vad liksom,
Alltså dels är det bra att vara två, för då blir det mindre pengar per person. Tyvärr, jag kan ibland...
Hett tips, skaffa dig en partner.
Ja, jo, men det är ju provocerande faktiskt hur dyrt det är att vara själv på många plan. Men så är det.
Verkligen.
Men det, jag tror att så här, när jag började, jag har använt jättemycket så här, jag gjorde samarbete med dem förut, men vi är inte partners längre, men med appen Dreams. Mm. För det var väldigt bra för mig liksom att, då, att, så här, att hela tiden se att små saker gav, liksom, spelade roll, och det har jag använt på många sätt. Men när jag tidigare liksom, back in the days, jag kunde ha för alldeles för höga sparmål. Så att jag, liksom, jag la ribban för högt så att jag lyckades liksom inte. Mm. Och då var det att jag blev så arg på mig själv. Mm. Att jag blev så besviken. Så att jag slutade med det och la lite mer realistiska sparmål. Mm. Men sen så dels så lever vi liksom billigt och sådär. Men sen har jag också haft bra år i företagen. Mm. Så att jag har kunnat lägga väldigt pengar från det.
Mm. Men hur sparar du på något sätt? Liksom så här, hur går ditt sparande till? Är det liksom börsen?
Nej, för nu har det madrassen. Ja, just nu är det nästan mer madrassen faktiskt, för att nu ligger faktiskt pengarna helt fria för att vi ska kunna köpa oss en bostadsrätt också. Mm. Så att nu har jag inte lagt över dem.
Ja, det är bra.
Och han gjorde också en lägenhetsaffär nu, så att det är liksom just nu är det madrassen. Mm. Men annars så sparar jag lite månadsvis i olika fonder och så där, men de har inte jag behövt liksom plocka ut. Men jag liksom sitter inte aktivt och investerar aktier och sånt. Jag har haft en plan liksom att jag vill göra det mer och så, men jag har inte riktigt kommit dit än. Mm. Nu är det viktigt att de här pengarna finns liksom den dagen vi... Alltså en lägenhetsaffär kan gå så snabbt också. Mm.
Liksom.
Ja, så att nu är det, och så var det också med stugan, att det gick också så fort så att de pengarna hann inte hamna någon annanstans.
Nej, nej. Det är ju en stor risk om man... Så tänker ju vi.
3-5 år.
Mm. Då ska de inte vara...
De ska inte ens titta på börsen.
Liksom. Nej.
Nej.
Ska ligga utan. Mm.
Men däremot så är det ju... Alltså så här, det här är ju ett liksom klassiskt tips. Så här, de fonderna jag har, så här, jag ser ju inte de pengarna, för de dras ju bara. Mm. Att man inte hinner ha dem. Liksom, så. Och sen, men sen har det också blivit med ekonomin. Jag tror att jag faktiskt var mer intresserad av min privatekonomi innan jag startade företag. För då har man helt plötsligt två ekonomier att hantera.
Mm.
Och det är liksom företagsekonomin är på något sätt så, jag är ju mer rädd för den. För blir det fel där så påverkar det min privatekonomi så himla mycket mer.
Mm.
Och så här med Skatteverket och sånt där.
Det är läskigare.
Det är läskigare, ja. Så det har också varit att på något sätt har jag blivit så insatt i den. Så att det har nog gjort mig lite mer loose faktiskt på privatekonomihållet.
Mm. Ja, men jag kan tipsa våra följare. Vi har ett samarbete med en fondrobot som heter Opti.
Ja, men de är, jag har faktiskt spannat in dem. Jag har inte, jag kikar på dem här en vecka faktiskt.
Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, men riktigt bra. För då liksom, det är bara en enkel app som man gör lite val i, och så sätter de upp en fondportfölj.
Mm. Och precis alltså, som du säger, det är liksom som du har det, att det dras varje månad pengar liksom. Och så förvaltar Opti pengarna på ett grymt sätt.
Ja, precis. De kan sälja och köpa fonder beroende på vad man har valt.
Kan välja
även
liksom
lite hållbarhet. Och,
Ja, men det är ju verkligen, jag tror verkligen på att göra det så enkelt som möjligt. Och det är alltså så här... just när ni frågade då om, så här, om jag har vuxit upp i en miljö där man har pratat mycket om ekonomi. Nej. Alltså väldigt mycket. Jag är liksom, och det, man pratar inte ens mycket, särskilt mycket om det i skolan. Nej. Jag är liksom nu med lite livserfarenhet, om man ändå får säga, och varit inne i liksom det här. Jag pratar ju inte så mycket ekonomi, men det själv, jag har ju verkligen ett ekonomiskt tänk.
Mm.
Alltså det är ju, hur kan det här inte få ta mer plats?
Mm.
Liksom, för att det påverkar så mycket i liksom livet. Sen behöver inte alla bli liksom börshajar.
Nej.
Men för att undvika skuldfällor, för att bara liksom göra att, alltså vi, det är så lätt att ta avbetalningar på så mycket. Vi lever ju som konsumtionsvärld. Att verkligen liksom alltså att man sätter så här, lär sig spektrat av det.
Det pratade vi om i ett avsnitt, är det 2 veckor sedan? Vad, liksom, vad vi saknar mer i skolbänken kring det här med ekonomi, och att precis som du säger det här med att ja, men jag tänker så här, så många unga som skuldsätter sig till exempel i onödan bara för att man inte har liksom fått lite mer med sig. Och hur jag tänker att det också blir en ond spiral, att det blir, alltså det hänger kvar, alltså lätt skulder.
Ja, men jag vill bara säga, vill man använda Opti så kan man använda våran rabattkod SM50, Simon Martin 50. Så får man 50% 3 månader. Hanna, jag tänker att vi ska runda av snart. Men vi har ju några lyssnarfrågor som vi inte har täckt här under avsnittet. Vi kan börja med den. Vad är det lägsta du har spenderat på mat under en månad?
Det var, jag hade då gjort en resa, en vandring i Nepal och kom hem och hade 0 spänn typ. Nej, men jag hade 600 kronor. 600 spänn.
Mm. Okay. På kontot. Mm.
Det var alles.
Ja. Så att jag hade, jag, då var så här, då är, eller jag kanske hade lite mer, men jag var ju tvungen att betala räkningar liksom, och hyra och sånt.
Men det som fanns över för mat var liksom 600 kronor.
Ja. Det klarade jag mig på. Det var,
du själv då?
Mm, ja, då var jag själv.
Hoppade du över måltider?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag åt extremt samma. Det var så mycket, mycket linsgrytor. Och där var det också så här, jag vet att jag var ute då på dejt med en kille. Och jag bara, alltså jag är ledsen, jag har inga pengar. Han bara, men jag bjuder dig. Bara, så det är bara
catching, sparar in en måltid.
Exakt.
Smart där.
Men då kan man ju vara så här, för det kan ju vara lite jobbigt ibland. När man bara, okej, ska vi gå och äta? Och så bara vet man så här, men jag, det är ju typ, det är ju så här, typ en veckas mat liksom. Men jag, det jag vill också säga, det jag gjorde också i det här, som jag rensade ut hela mitt skafferi. För många gånger så har man faktiskt pengar i skafferiet.
Mm.
Av att det står liksom lite förpackningar. Så att det ingick också i detta att äta upp exakt allt.
Ja, det märkte vi ju när vi flyttade här nu. Då blev våran matbudget vi halverade i den.
Vi bara, för vi var åt
ut frysen. Alltså det blev som... Det blev,
vi 1500 spänn den
månaden. Det blev en tävling med oss själva liksom, hur lite vi skulle liksom ta med oss vidare till nästa.
Ja, men det, och det är ju någonting man skulle kunna göra lite mer regelbundet, tror jag.
Mm, verkligen, än att bunkra lite hela tiden.
Exakt.
Ja, 600 spänn, ja, det är imponerande.
Mm. Hur mycket, Josefin undrar, hur mycket lägger du på mat i månaden? Alltså en vanlig månad?
Ja, men alltså vi är ju då två, och här är det ju så, jag hade inte lagt, alltså vi lägger nog mellan 4 000 och 5 000, vilket inte är liksom, det är ju inte svinlågt. Men där är vi, ja, där, jag ska inte skylla på min sambo, för jag är ju verkligen helt 100% delaktig i det här. Det är
hans jävla glutenbröd. Alltså.
Ja, men det är faktiskt ganska, han köper ganska mycket sånt, men det får han får verkligen göra det. Och sen är det, han vill nog ha bara mer frihet att liksom kunna gå ut och äta och sådär liksom. Så att det ligger någonstans där. Men vi är fine med det.
Ingår även liksom ute middagar i den budgeten?
Ja, men jag ska säga att vi äter ju inte ute så mycket.
Nej men alltså det är ändå där det hamnar.
Ja, men vi var ute härom veckan.
Vad menar ni ute nu?
Ja, precis. Restaurang.
Ja, jag menar restaurang. Ja.
Men härom veckan var vi faktiskt ut och liksom verkligen så här betydligt dyrare liksom, så då blev den. Men då var det som vi firade hans lägenhetsförsäljning och han bjöd. Men så alltså, det gick inte ens på vårt gemensamma. Men
bra dejter som vi tar.
Ja, det har vi sagt. Jag lyckas hitta dem. Alltså. Ja, men jag vill också säga, jag har också verkligen betalat dejter. Jag är ju inte en sån som sitter och bara liksom bara killen ska bjuda. Nej, men det, men däremot hade det legat mot 7-8 tusen, då hade jag verkligen sagt, men nu måste vi, nu är någonting som inte, det här ger oss inte extra värde. Men jag är fine med den summan.
Ja. Emelie undrar, bästa studentstorkoket?
Ja, men jag skulle nog säga att det är någon typ av kikärtsgryta. Det finns en gryta som heter fruktig kokosmjölksgryta, en kikärtsgryta med röd curry, linsdal, jättegott. Ja, men de grytorna tjänar oftast på att stå till sig, och de går också att göra mycket av. Sen är det ju många gånger upplever jag att studenter har en begränsning hur mycket de kan frysa in, för man kanske inte bor så stort. Så.
Kanske ett frysfack.
Ja, men storkok också, det som är fördel med ofta med vegetariskt är att det håller ganska länge i kylen. Så har man liksom tätt försluten kanske matlådor, 4 grader i kylen, då åker inte in och ut, så kan du ha maten upp alltså minst en vecka med rätt liksom hantering.
Kanontips.
Kanontips.
Tips på recept som, något recept som kräver minimal ork och minimal insats.
Alltså minimal insats, tänker jag att man bara ska blanda saker. Men någonting som går riktigt fort. Jag har ju en majskarbonara på hemsidan.
Det lät supergott.
Ja, men då fräser man lite grön chili, gul lök, rökt paprika. Det här är ju en sån låtsaskarbonara. Alltså det är folk som kommer bara, carbonara kan du inte kalla det. Men jag kallar det så ändå. Någon typ av havregrädde brukar jag köra, majs, och sen blandar man i lite uppvispat ägg på slutet. Den går på, alltså har du en snabbkokad pasta så tar det inte mer än 10 minuter. Men den kräver ju lite hack och så, men det går ändå fort. Det är löken och chilien du behöver hacka. Sen är det inte mer hack.
Sen är det bara slänga i.
Ja.
Så är det klart.
Och den är, alltså det är en sån, den äter vi rätt ofta, och vår dotter, hon älskar också den. Så det är ett barntips också.
Vi kan ta en sista innan du ska få cykla iväg här i regnet. Nu är det uppehåll. Men Kan man överleva matlagning utan mejeriprodukter? Är det något som frågar?
Alltså menar man kan överleva rent fysiologiskt?
Nej, alltså jag tror personen menar, kan man liksom laga mat utan att faktiskt använda mejeri?
Ja, ja, absolut. Ja. Det finns väldigt många som är veganer som inte använder mejeriprodukter. Mm. Men däremot om man ser då till exempel om typ är havregrädden mejeriprodukt eller så. Mm. Jag tycker att det finns fördelar liksom. Men absolut kan du göra det.
Mm. Frågan kanske är hur, skulle jag vilja fråga.
Ja, men då, det man kanske använder då alltså, är typ i maten, du måste inte ha liksom grädde och så för att det ska bli gott. Du behöver inte ha ost på mackan eller ostsubstitut. Du kan göra en massa andra goda pålägg som ärtröra, bönröra och sådär. Det går jättebra. Men jag tycker ju om till exempel så här havredryck och havregrädde och tycker att det ger liksom, jag har det gärna i min mat, men det går definitivt att överleva.
Är det mycket dyrare?
En
typ mjölkgrädde?
Havredryck är väl lite dyrare än mjölk. Men man kan ju också göra sin egen med att man typ mixar vatten och havre, men då skulle fördelen med havredryck är att det är tillsatt vitaminer som man annars fått få i sig på något annat sätt, typ tillskott. Men däremot så här, jag skulle inte säga att jag baserar min matlagning på det helt, utan varierar lite.
Ja, men fantastiskt. Du, var, om man vill spana in dig och dina böcker, vad vänder man sig då?
Ja, portionen under tian på Instagram är väl rätt bra. Sen finns ju böckerna på typ alla, alltså vilken bokhandel som helst, tror jag. Sen under tian.com är min hemsida. Där skulle jag säga att börja så.
Börja kika där.
Ja.
Kul!
Ett stort tack till dig, Hanna, som ville komma och gästa vår podd. Ja.
Lång intervju och lite frågor jag inte är van vid att få, så det var kul att det blev lite roligt. Annat.
Det var lite tanken med det. Skitroligt att du ville vara här.
Ja. Tack så jättemycket. Lycka till med ert hus också.
Ja, tack så mycket. Det ska bli kul.
Det ska bli roligt. Och nästa vecka så tänkte vi att vi släpper ett nytt avsnitt om lite mer vart vi är i byggprocessen nu, hur liksom lite tankar om.
Men det vi har lärt oss hittills, för det är en process att bygga ett hus. Alltså de olika stegen med banker, liksom kontrollansvariga, husleverantörer, bla bla bla. Vi går igenom allt som vi har gjort hittills, tänker jag. Och det är också frågor vi får på vår Instagram. Hur det faktiskt går till att bygga ett hus. Där. Så vi kan dela med oss av våra erfarenheter.
Precis.
Vi finns på Instagram, Sparmakarna heter vi där. Och på mail, sparmakarna@gmail.com. Så, skriv till oss och skriv gärna vad ni tyckte om det här avsnittet. Så bra, vi hörs nästa vecka.
Tack och hej.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.